Hej och välkomna till det 32 avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Berglarsen och med mig som vanligt Mattias Axelsson.
Hej Gustav!
Hur står det till?
Jo, så här i novembermörkret så längtar jag till advent och jul när jag ska få tända adventsljusstakar och få mysa i mörkret.
Mm, du har ju ändå, du är väl ändå en av, är det 4 personer i Sverige som verkligen håller på när man ska göra vad?
Framförallt så är jag en av 2 personer som profilerar mig som rabiata på sociala medier och hetsar och hånar mot alla andra som sätter upp sina adventsljusstakar för tidigt och dricker julmust redan i oktober.
Vem är den andra?
Edvard Blom givetvis.
Ja, såklart. Jag följer
det är jag och Edvard Blom som håller fanan högt skulle jag säga.
Ja, men det har ändå vissa likheter. Det får man ju ge er. Ja,
det... Tycker du det?
Ja, nej, tycker jag inte alls. Nej, men jag kan uppskatta det. Men jag kommer tyvärr, jag har varit med dig länge på detta, men jag har insett att jag har inte haft julkänsla på länge. Så jag kommer gå all in på jul alldeles för tidigt och se om det hjälper.
Synd att vi måste säga upp den här podden. Ja. Avsluta den nu då med andra ord. Men vi är färdiga det här avsnittet, får vi se vad som händer sen.
Ja, precis.
Det beror på hur profilerad du är på sociala medier och lägga upp bilder på det. För jag kan ju låtsas som att jag inte vet om det. Om
jag
inte lägger upp bilder.
Och jag kommer ändå vänta till december, så kan vi säga. Så att,
ja, okej då. Du är väl lite förlåten. Ja. Du är dessutom en stressad småbarnspappa, så att du är förlåten för allt, tänker jag.
Ja, vad härligt. Ja. Ja. Vad ska vi prata om idag?
Vi ska ta oss an den sista Carl Hamilton. Eller i alla fall den Carl Hamilton som är nyligast. För jag noterade att det ska spelas in en ny säsong av Hamilton med Jakob Oftebro, en säsong 2. Men vi ska prata om säsong 1, eller egentligen kanske det första, de första 2 avsnitten av säsong 1 av Hamilton från 2020. Med andra ord, för vi har ju under säsong 3 av den här podden haft Carl Gustav Gilbert Hamilton som en röd tråd från Tecknam Coq Rouge. Från, som kom, när kom den? 86?
87, 88 tror jag.
Ja. Med Stellan Skarsgård via Peter Haber, Stefan Sauk, Peter Stormare, Mikael Persbrandt och nu tar vi då Carl Hamilton i mål med att prata om Jakob Oftebro som Carl Hamilton i tv-serien med det oerhört tråkiga namnet Hamilton.
Mm, och vad heter han egentligen i serien, Mattias?
Ja, jag förutsätter ju att han heter Carl Gustav Gilbert Hamilton, men de säger aldrig Gilbert, utan de säger bara Carl Gustav Hamilton. Men jag förutsätter ju att han heter Carl Gustav Gilbert Hamilton, givetvis.
Ja, och där är han född, Mattias.
du vill liksom stoppa in fingret i det här variga sår. Han är född 1991. Nej, men den här ska ju utspela sig i nutid. Ja. Det är ju en serie som då ska ta Carl Hamilton in i 2020-talet. Vilket gör att det är såklart orimligt att han är född 1954, eller när nu är han ska vara född i tv-serien och boken. Utan det här är ju en Carl Hamilton som är i 35-40-årsåldern när den utspelas. Men det roliga är ju att de ändå plockar en del, inte jättemånga, men några karaktärer från det gamla Hamilton-universum som vi känner sedan tidigare. Så det är ju inte en helt, det är inte bara namnet de tar. Man skulle väl lite grann kunna jämföra med den här nystarten som man gör med vad heter Peter Habers
Beck.
Martin Beck, så heter det. Där man tar Martin Beck och Gunvald Larsson och sätter dem i ett helt nytt sammanhang. Men om du jämför, för ska vi säga, den här serien, den är i 10 delar om 42-43 minuters avsnitt. Den har gått på TV4. Finns att strömma på C More. Jag tror att den hade premiär någon gång i, kan det vara februari-mars 2020? Någonting sånt där, början på 2020.
Ja, till och med 1 januari 2020.
Jaha, det var så pass. Så tidigt 2020 kunde man börja titta på den här. Men om du ska liksom sätta den här Carl Hamilton, alltså så som han porträtteras och vem man är i Hamilton 2020 med den kanoniska Hamilton, om vi kallar honom så. Alltså den som faktiskt väldigt tydligt bygger på böckerna. Den vi framförallt kanske har i Stefan Sauk, Stellan Skarsgård och Peter Haber.
Ja, nej men alltså, vi får ju någonstans vara transparenta här. Jag har sett första avsnittet som ju är som en film. Alltså det är ju 1,5 timme långt. Och sen i andra avsnittet såg jag ungefär halva, sen hann jag inte göra mer. Och medan du då har sett hela den här serien, eftersom att vi blev lite sena med inspelningen, så hann du det liksom.
Ja, jag har ju inget annat här i livet att göra, så jag sitter ju gärna och tittar på 10 avsnitt till, eller 9 avsnitt till, eller vad det blir av Carl Hamilton.
Ja, nej, men och sen har jag ju som sagt då inte heller läst böckerna, men för mig känns det här verkligen, du drog den referensen jag tänkte dra, det känns verkligen som att man, Peter Haber-Böck, man har tagit namnet Hamilton och så ett par saker, alltså, men att han är utbildad av Navy Seals i San Diego är det väl, och att DG är med. Men där hade lika gärna kunnat vara agent Martin Hansson från, som också var utbildad där. För jag, som sagt, jag har inte sett hela serien. Det kanske kommer in fler saker som...
Nej, jag skulle verkligen inte säga att det är mycket mer än det som gör att den här Carl Hamilton som spelas av Jakob Oftebro har några egentliga likheter. Mer Nej. Än just det här att han är agent som är specialtränad, som har vissa specifika egenskaper som kanske en svensk agent i vanliga fall inte har. Att han har specialträningen, att han har vissa kunskaper. Och sen finns det ju en annan sak som återkommer, det här att hans ständiga besök ner i Mellanöstern. Ja. Det har vi varit med tidigare, men det skulle ju å andra sidan en annan agent också kunna göra.
Ja, men jag såg på den här igår och tänkte att fan vad krystat att de drar in Palestina hela tiden och PLO. För mig kändes det verkligen som att okej, vi gjorde det här till en Hamilton-serie, då får vi fan ta och dra in Palestina. Jag tror inte att
det var så att John Guillou hade det som ett krav för att han skulle få ta namnet Carl Hamilton. Ni måste ha med PLO på något sätt.
Ja, det tror jag. Så kan det absolut ha varit. Men jag tycker inte att serien, nu har inte jag sett hela serien, men jag tycker inte att första avsnittet och andra halva avsnittet gynnas av att man blandar i PLO. Jag vet inte så här, det här kanske låter dumt, men så här, för mig känns inte det så, alltså PLO känns inte som att det är så relevant i svensk inrikespolitik just nu. Alltså det var länge, men det var PLO-spår med Palme-utredningar och liksom...
PLO-spår har väl ändå aldrig...
Nej, PKK var det. Ja, förlåt, PKK. Men liksom, det har varit lite Israel och Palestina och som varit involverad på, och som hör, det hör den tiden till på något sätt. Nu idag, jag menar, Israel-Palestina-konflikten är ju högsta grad levande, och vi har Ship to Gaza som liksom går ibland.
Ja, och vi hade ju den, alltså när Sverige som ett av de första västländerna erkände Palestina som stat för ett par år sedan, vilket att utrikesminister Margot Wallström blev synnerligen utskälld i Israel. Men visst, jag håller med dig i sak, och jag tycker ju verkligen som du att den här trippen som Carl Hamilton gör ner till PLO, den har ju väldigt lite med resten av handeln. Det är inte så att de återkommer till det och att det blir liksom en del av tematiken. Och hade det inte varit för att Mona är den personen som finns med där, så hade jag förmodligen nästan glömt bort den detaljen. Ja. För det är väl andra eller tredje avsnittet som man åker ner och
träffar
PLO. Ja, det är ju
andra i så fall, för jag såg ju bara första ett och ett halvt liksom, och Där har han ju varit nere i... Ja, där, han blir ju tagen... Eller så här, han får ju fly från någon där nere. När de inser att han har skärsår från 100 kida på sig.
Ja, för det är ju en person som man placerar centralt i handledningen initialt. Den här Rashida som jag inte kommer ihåg efternamnet på.
Nej, inte heller.
Så om hon fanns med på någon lista här, det gjorde hon inte. Nej. Nej, men så att den, det är ju ingenting som liksom återkommer senare i serien på något sätt som Nej. Har någon bärande betydelse för handlingen.
Men du som har sett hela serien då, är, för det som händer tidigt i första avsnittet, det är ju att en bomb, eller två bomber egentligen, sprängs i eller i närheten av Kungsträdgården. Och det verkar vara ett attentat mot den svenska inrikesministern. Är det det som är spåret hela vägen till slutet?
Ja, de här bombningarna som vi får initialt, och framförallt den här cyberattacken som de kallar det. Det vill säga att någon hackar sig in på övervakningskamerorna och liksom hackar. Det blir ju den bärande röda tråden genom hela serien. För det är ju egentligen det som är själva huvudhandlingen, ramberättelsen för hela serien Hamilton 2020. Just hur Sverige hotas, att hur Sveriges cyberförsvar i någon mening är hotat. Och det är det som är den bärande storyn rakt igenom, skulle jag säga.
Okej, aha, så att ja, men bombningen är en viktig del då, antar jag, men det är även det som händer som hjälper dem göra bombningen liksom.
Ja, jag skulle absolut säga att, och det som är intressant med Hamilton, för den här är ju då i 9 avsnitt på C-more, va? Men det första avsnittet, det är ju egentligen 2-43 minuters avsnitt,
ja,
som de har lagt ihop. För när jag tittade ganska noga på det, för efter 43 minuter av första avsnittet så är det en väldigt tydligt bryt där man skulle kunna ha gjort det som ett separat. Om du tittar, nu kommer du kanske inte se om den här, men tittar du efter 43 minuter ganska exakt i första avsnittet så ser du att här skulle de mycket väl ha kunnat klippa och påbörjat ett nytt avsnitt. Så okay. Vi kan väl egentligen säga att det är 10 stycken 43 minuters avsnitt.
Ja. Nej, för jag känner så här, nu har vi ägnat några minuter åt att basha den här lite grann. Och jag vill också säga att okej, det jag såg, det var inte dåligt. Inte alls. Problemet för mig är att det är lite som så här, det är inte Hamilton för mig. Och så här, och någonstans ännu mindre Hamilton än, just för att så här, det är en helt ny setting, det är modern tid. Det är liksom, alltihopa är så annorlunda jämfört med böckerna då, som jag visst inte har läst, men som jag ändå har ett hum om, och filmerna från 80- och 90-tal. Så att jag skulle väl, nu har jag känner att jag har så mycket annat att se, men det är inte omöjligt att jag någon gång ser klart på den här serien, för att jag tyckte inte det var dåligt.
Och då blir det lite jobbigt om jag då ska prata om vad som händer i de kommande avsnitten, för då kommer jag ju spoila skiten ur den.
Men vet du vad, det finns ju något som heter spoilerparadoxen, och den är jag en stenhård vurmare av.
Att, utveckla vad spoilerparadoxen är.
Ja, men spoilerparadoxen säger att folk vill ju väldigt sällan, alltså man säger spoila inte liksom, då kommer jag tappa det. Men generellt så brukar folk sätta högre betyg och uppskatta filmer och serier mer om de vet vad som ska hända. Därför att då kan man lägga energin på, istället för att tänka på och så lägger man sig energi på att kommer det här hända, kommer det här hända? Så vet man vad som ska hända, och så kan man se hantverket utföras på ett bra, alltså man kan följa utvecklingen och tycka att det är ett snyggt sätt som man kommer dit på. Typ så är spoilerparadoxen. Alltså att man uppskattar saker mer när man vet hur det ska gå än om man inte vet hur det ska gå.
Ska jag säga då att Bruce Willis är död i sjätte sinnet?
Taskigt. Men ja, till exempel.
Grejen är att det med anledningen att jag använder det som exempel är för att du har en helt en poäng. För att jag såg ju sjätte sinnet efter att jag hade fått det spoilat för mig. Alltså jag visste om att Bruce Willis var ett spöke, eller att han var död när jag såg sjätte sinnet. Och det i någon mening gjorde ju det till en delvis annan upplevelse, för där då kan man ju liksom se detaljer och uppskatta den på ett annat sätt än om jag inte hade vetat om det. Så ja. Jag kan absolut köpa den delen, alltså spoilerparadoxen som du kallar det.
Ja, nej, men det finns ju en scen, om du ska ta sjätte sinnet, när han sitter hemma med mamman och man tror att nu har de haft ett samtal och så kommer pojken hem. Men mamman och Bruce Willis säger aldrig någonting till varandra, och mamman, alltså... Ja, det finns massa sådana fina scener i den. Som, och man säger väl det att det finns ju många människor som bara vill se en film en gång. Men sjätte sinnet är en sån som alla ska se två gånger. En gång ospoilad och en gång spoilad då när man har sett den.
Ja, men då ska jag se den ospoilad nu när jag har sett den spoilad.
Ja, precis. Lycka till med det. Ja, ska vi gå tillbaka till dagens ämne?
Ja, du brukar vilja säga de här viktiga basfakta om regissör och manus och liknande. Vill du dra det?
Ja, men det är massa regissörer och massa manusförfattare. Bland annat har Jon Guillou varit med och skrivit manus. Sen
har han verkligen har han gjort det verkligen?
Han står med som krediterad, men det kan ju bara vara att det är, alltså, han står med både som krediterad för manus och baserad på. Men
jag läste en artikel när de, alltså inför inspelningarna, eller om det var under inspelningarna. Den blev ju faktiskt lite försenad. Jakob Oftebro blev skadad. Så han fick typ andra gradens brännskador i ansiktet, där han lika ganska allvarligt skadad, vilket gjorde att de inte kunde fortsätta med inspelningen där och då, utan att de fick skjuta på den. Men i slutet på den intervjun med, om det är gissningsvis regissören, så säger de att de har Jan Gios välsignelse i att göra den här serien. Så jag tror inte att han har varit direkt inblandad i, och det luktar ju inte och smakar ju inte och ser ju inte ut som att det är Jan Gios penna som har vilat på manushanen.
Nej, det gör det inte. Men det kan ju vara att han är creddad som det, för att det var det som var dealen liksom. Men det är 4 regissörer tydligen, alltså jag egentligen, alltså ja, Erik Leijonborg, Lisa Farzan, Per Hanefjord och Niklas Olsson. Säger mig ingenting någon.
Nej, inte mig heller, så vi kan väl hoppa över egentligen både manusförfattare och regissörer och gå in på skådespelarna, som är lite roligare att prata om.
Där finns det en hel del på skådespelarfronten liksom. Vi har ju då Jakob Oftebro som kom Hamilton. Har du någon relation till Oftebro sen tidigare?
Ja, inte förutom att jag vet att han är från Norge.
Ja, vad tycker du om det?
Jag har ingenting emot att han är från... Jag är inte så där som du som hatar folk som kommer från andra länder. Nej, förlåt, det var dumt sagt.
Ja, som av oss två som är enda som faktiskt har bott i Norge. Så det, ja.
Ja, bara en sån sak.
Ja.
Jag hade en flickvän som bodde i Norge. Det kanske inte räknas.
Nej, det gör det inte. Nej, men så här, det finns ett par filmer med honom som jag har tänkt se. Max Manus, som ju handlar om den andra världskriget, om Max Manus, som ju var en norsk motståndsrörelse. Eller var, vänta nu, var det han som var motståndskille, eller hur var det nu? Det minns jag inte.
Fråga inte mig. Sa du andra världskriget?
Du är fan historielärare.
Andra världskriget är ju det tråkigaste kriget i hela världshistorien. Ah, orkar okay, det liksom?
Ja, nej, men Kon-Tiki har jag tänkt se. Han är ju med lite i Bron. Jag minns dock inte vem han spelar där. Det är väl i säsong 2 eller 3. Och sådär, så att
han spelar en snubbe som heter Mads.
Oh, härligt. En dansk då, eller?
Ja, troligtvis en dansk.
Ja. Nej, men, så att, men jag har inte sett honom i någonting innan förutom Bron då. Och där minns jag inte honom. Så det är ju, ja, det är synd för honom liksom.
Ja, vi kan ju vänta lite med att rata honom som Carl Hamilton. För vi sa ju att vi i slutet av det här avsnittet kommer att jämföra de 6 Carl Hamilton med varandra och göra vår egen interna lista. Så vi kan ju återkomma till hur vi tycker att han är som Carl Hamilton. Utan istället prata om vår stora favorit Christer Henriksson. Som gör sitt fjärde framträdande i Carl Hamilton-sviten. Han har varit Appeltoff i Tecknam Coq Rouge. Han har varit Moskva-ambassadör i Finens fiende. Han har varit förhörsledare i... Nu ska vi se, det är Hamilton med Peter Stormare. Han är förhörsledare, va?
Ja, precis.
Och så kommer han in som roll, i rollen som DG, som väl är förutom Carl Hamilton och Mona den enda personen som följer med från tidigare Hamilton-filmer.
Ja, jag skulle tro det, va? Så det är roligt att han går från Hamilton, sen gjorde han 42 000 Wallander-filmer, sen gör han Hamilton igen. Det är en bra resa liksom.
Och nu kommer jag ju spoila en ganska stor grej. Så du kan hålla för öronen om du inte hör det, om du inte vill lyssna på det här, Gustav. Och ni som vill se allt, det kan ju också stänga av i en minut. Han kommer faktiskt dö på slutet i sista avsnittet. Inte någon dramatisk skjutas ihjäl i skottdrama död, utan han får någon typ av hjärtinfarkt eller liknande och försvinner. Och det är ju lite intressant ändå, tycker jag, att de vågar sig på att ha ihjäl en sån ganska ändå central karaktär i Carl Hamiltons universum.
Ja.
Det är väl ändå han som står närmast Carl Hamilton rakt igenom.
Ja, det får man ju säga. Så då ska vi alltså få en säsong 2 med Hamilton där han är DG-lös mer eller mindre för första gången.
Ja, jag tänker ju att DG:s OP5-kollega Astrid Bofors, spelad av Annika Hallin, kommer att liksom någon mening där träda in i rollen som Hamiltons närmaste man eller närmaste person inom OP5. För jag förstår det som att Astrid Bofors karaktär kommer att återkomma i säsong 2.
Så är det säkert. Men vad tycker du om Christer Henriksson som DG?
Jag älskar ju Christer Henriksson överlag. Jag har ju svårt att inte tycka om någonting som Christer Henriksson gör. Och jag tycker ju faktiskt att han är nästan till klippt och skuren för rollen som DG. Han passar verkligen in i rollen som DG. I den här filmen så får ju DG delvis en annan roll eftersom Carl Hamilton får en delvis annan roll.
Alltså
Carl Hamilton, och det här kommer ju att också avslöjas successivt i när avsnitten rullar på. Det är ju att Carl Hamilton faktiskt jobbar som dubbelagent. Han är ju, han har ju sin lojalitet inte i första hand hos OP5 eller hos Säpo, utan det är just den här gruppen som leds av Farin Haig, den med svarta kvinnliga CIA-officeren eller vad det nu är hon är. Hon som är med i den första scenen i badhuset där Carl Hamilton simmar. Hon leder ju någon typ av specialgrupp inom CIA som Carl Hamilton jobbar åt. Och det är ju hans primära lojalitet, åtminstone under de första tidiga avsnitten. Och det här är ju någonting som sätter stora griller i huvudet på DG, eftersom även här så ser ju DG nästan Carl Hamilton som sin egen son. Och för honom så blir ju det här ett väldigt stort förräderi när det kommer fram att Carl Hamilton jobbar som dubbelagent.
Ja, för det är ju ändå... För det gör han väl aldrig i någon bok? Han är väl aldrig dubbelagent på det sättet?
Nej, absolut inte.
Hur ska vi ta emot det? Liksom? Att man verkligen... Man gör om honom så pass rejält ändå. Alltså man sätter in honom i en helt ny kontext, i ny ålder, föryngrar honom åtminstone jämfört med Persbrandt och Stormare och sådär.
Jag tycker väl att det är väl det som är det mest problematiska egentligen, om man nu ska se det här som en del av Carl Hamiltons, alltså en svit. För egentligen, det går ju inte att göra det eftersom det här är en, alltså en återstart, en reboot av Carl Hamilton. Och det betyder ju att när man någonstans måste glömma bort de gamla filmerna och det som har hänt i de gamla i böckerna och liknande, utan den här får ju någonstans stå för sig själv. Så att han då jobbar som dubbling, jag kan i någon mening ändå tycka att det är ett ganska smart drag, för det gör faktiskt Carl Hamilton betydligt mycket mer intressant. För det jag tyckte och störde mig mest på vad det gäller Persbrandt och Stormare och även i någon mån Stefan Sauk, att det var att de karaktärerna, de blev, alltså deras porträttering av Hamilton, sen om det beror på skådespeleri eller manus, men de blev ganska platta och ointressanta, man brydde sig inte så mycket om dem. Men just att Carl Hamilton i Jakob Oftebros gestalt är dubbelagent gör honom oerhört mycket mer, bara det gör honom mycket mer intressant. Håller du med?
Ja, men ja, det gör jag. Alltså, som sagt, jag har inte riktigt sett klart det, så jag vet inte hur det utvecklas. Helt
hur många gånger ska du använda det som en ursäkt för att inte ha en
alla
åsikt?
Gånger.
Nej, jag har inte alla sett gånger. Klart. Vad tyckte du om filmen? Nej, jag har inte sett klart det. Så jag har inte sett
något betyg. Som sagt, första avsnittet och även andra halvan av andra tyckte jag var bra. Jag tyckte bara inte att det är så hamiltonskt.
Nej, och det där håller jag verkligen med. Sen har vi ju, om vi ska lämna DG, eller vad tyckte du om Christer Henriksson som DG förresten?
Nej, men jag tyckte han var bra. Jag tycker kanske inte riktigt att han... jag ser DG som en större person, alltså både länge, alltså, och det är nog efter, men framförallt egentligen Vendetta DG. Alltså,
nu tänker du större rent fysiskt eller större i personlighet?
Ja, större rent fysiskt och liksom ett lugn, eller så här, Christian Henriksson är lugn, men det känns, det är någonting, jag tror det är mest det för att jag älskar, nu har jag glömt av namnet på Vendetta DG. Men det är ju han, jättestjärnan, våran gamling. Gud.
Det går bra nu.
Josefsson,
va? Erland Josefsson.
Ja, precis. Det är ju verkligen den DG jag har i huvudet, liksom. Så jag tycker Henriksson gör det väldigt bra också. Det är bara inte... Han skulle inte, om vi skulle ranka DG så skulle han inte toppa, om man säger så.
Vi skulle ju ha haft det som sån här röd tråd. Vi gör en säsong om DG.
Ja,
istället. Det har varit oerhört mycket roligare.
Jo.
Vi låter det bero, ja, precis. Ja.
Är det några fler? Ja, det är några fler som jag vill prata om. Vi har ju en annan återkommande hos oss, Peter Andersson.
Ja, och där är det intressanta att han spelar ju då Säpo-chefen Näslund. Ja. Fast de har bytt förnamn, han heter Christer Näslund istället för återigen har jag glömt vad de kallar honom i den riktiga handen. Det är väl typ Henrik P. Näslund eller sånt där som han kallar sig i The Original Hamilton. Men här så, och det kan jag väl, och det är ju såna här detaljer som väl i själva verket är givetvis helt onödiga att störa sig på. Men jag tycker att ska de då ha med Näslund som Säpo-chef, varför inte då låta det vara samma Näslund? De har DG sedan tidigare, de har Carl Hamilton, ta samma Näslund. Varför måste ni byta förnamn på honom? Det blir onödigt.
Ja, det är jättekonstigt. Men för mig, det jag kände av Peter Andersson, det är ju att han spelar en väldigt Peter Andersson-karaktär.
Ja, oerhört Peter Andersson. Väldigt, väldigt mycket Peter Andersson. Ja. Men han gör det bra. Jag tycker att han, den
negativt.
Funkar som Näslund. Alltså han funkar som Näslund i den här i Hamilton.
Ja, nej, men så han är bra. Nina Sanjani ser vi en hel del av också. Hennes karaktär heter ju Kristin Ek.
Ja, hon är väl den förutom Hamilton som förekommer mest i serien. Hon blir ju någonstans Hamiltons närmaste kollega, men också antagonist. Hon jobbar ju på Säpo och Carl Hamilton kommer ju i tredje avsnittet att faktiskt ansluta till Säpo och börja jobba på Säpo för att övertala DG att istället för att OP5 och Säpo ska köra sina parallella utredningar så är det bättre att de samarbetar och placerar mig då på Säpo. Så då blir ju Kristin Ek kollega med Hamilton och de gör en hel del grejer tillsammans genom de sista avsnitten.
Har du någon relation till Nina Sanjani sen tidigare?
Nej, inte mer än ansikte. Jag skulle ju säkert, om du säger någon, säger du någon film så kan jag säkert komma på, men jag kan inte sådär på rak arm säga att jag har en relation till henne. Hon har väl gjort en del Wallander-filmer.
Ja, hon har spelat typ med Christer Henriksson en hel del där. Hon slog väl igenom i Se upp för dårarna. Det är väl hennes genombrottsfilm.
Är det den som Helena Bergström har typ regisserat eller något sånt där?
Ja, det är Helena Bergström och såklart Karin Nutley som producent.
Catching, att jag kunde det.
Ja, nej, men det visste
jag. Jag kan ju nästan ingenting om film i övrigt så att jag är nöjd att jag tog den.
Ja, vad ska det vara? Hon är väl huvudrollen där. Mm. Och jag såg den för många år sedan. Den kom i 2007 redan. Och sen dess har jag liksom haft ansiktet på henne också. Men inte direkt... Jag har inte sett några av de här Wallander-filmerna. Hon var ju med i Barna Hedenhäs Uppfinner julen här för 8-9 år sedan som julkalender. Som en del i familjen väl har jag för mig. Jag gillar Nina Sanjani generellt. Men ja, inte mycket mer än så.
Sen har vi ju en annan favorit, nämligen Susanne Reuter, som tyvärr inte får spela någon speciellt stor roll. Och
hennes inte roll... så rörlig heller.
Nej, men det är lite synd på något sätt. Jag förstår ju varför de... Alltså Maria Hamilton, Carl Hamiltons mamma, som jag inte tror... Hon förekommer definitivt inte i filmerna, vad jag kan komma ihåg. Jag tror inte heller att de förekommer i böckerna. Och vad jag kan minnas i alla fall. Någon kan ju säkert slå mig på fingrarna här att det finns med i böckerna. Men jag kan inte dra mig till minnes att man pratar speciellt mycket om Carl Hamiltons familj i böckerna.
Jag har inget minne alls av en mamma där på det sättet, alltså från filmerna då liksom.
Och där, hon har ju, vad är det, Alzheimers?
Som, ja, något
sånt, va? Så sitter ju i Carl Hamilton, i deras familjevilla ute på Djursholm. Och tyvärr, i och med att hon har Alzheimer så får ju inte Susanne Reuter spela ut på något sätt. Det är ju egentligen det man vill se Susanne Reuter i roller där hon verkligen, till exempel som i Vår tid är nu, som, ja, där hon är fantastisk mot Peter Dalle framförallt.
Ja.
Och hon är ju en lysande en av mina absoluta favoritskådespelare, svenska kvinnliga skådespelare. Och det är synd att de inte använder henne mer.
Ja, men hon kan ju spela allt också. Mm. Alltså, i Vår tid nu är ju hennes karaktär, den utvecklas ju, men framförallt i början är den är ganska otäck och hård, om man säger sådär liksom. Och så har vi då Reuter och Skog, och vi har Lorry liksom på andra änden med henne, där hon är ju en komisk superskådespelare också. Och Svensson och allt vad det är liksom. Så hon har ju verkligen, har ju hela registret, känns det som.
Så, men tyvärr så får hon liksom inte riktigt användning för sin skådespelartalang i Hamilton. Mm. Sen har vi Thomas Hansson som Alfred Gripenberg.
Får han en större roll senare eller?
Ja, och han har ju viss betydelse, framförallt i slutet, som den som driver på för att Sverige ska gå in i det här försvarssamarbetet med USA. Han har ju ganska liten roll i början. Han sitter väl med vid de här regeringssammanhanget. Jag vet inte ens vad han har för titel rent formellt, om det sägs i filmen.
Nej, det vet jag inte heller. Jag, som sagt, han är väldigt med väldigt lite i början, men jag ser att han är liksom ganska högt upp i listan av skådespelare. Så jag tänker att han växer väl på slutet, då var min tanke. Och det verkar han ju då göra helt enkelt.
Har vi några andra skådespelare som vi bör nämna förutom Maisa Abd El Hadi som spelar Mona? Och det säger jag mest just för att nämna Mona igen. Okay. Och det är ju lite intressant att de använder sig av karaktären Mona som PLO-officer. Och där är det ju tydligt att Carl Hamilton och Mona känner ju inte varandra. Nej. När han kommer ner till för att träffa PLO nere i Mellanöstern. Men ändå så använder de henne som karaktär. Vilket jag tycker är lite roligt. En kul blinkning åt oss som har sett tidigare Hamilton-filmer.
Ja. Jag vill bara nämna en skådespelare som spelar Birger här. Det är han med det långa håret. IT-killen. Han spelar som en skådespelare som heter Jörgen Thorsson. För er som har sett filmen Måste Gitt från 2017 så är han en av huvudrollerna där. En oväntat bra svensk film om en förortskille som visar sig ha författar... egenskaper utöver det vanliga. Och Thorsson spelar en oerhört dekadent förläggare.
Vad tycker du om honom i Hamilton?
Så här, jag la märke till Jörgen Thorsson då, och när jag googlade honom så insåg jag att han har gått på samma folkhögskola, och därför så har jag en förkärlek till honom bara av den anledningen.
Du vågar inte snacka skit om honom bara för
att han har gått på samma folkhögskola. Riktigt, liksom.
Låt mig göra det istället, eftersom jag inte har någon relation till Jörgen Thorsson.
Nej, men har man gått på folkhögskola så har man ett bond, vet du det. Så är det. Nej, men så här, han känns kanske lite malplacé i det jag har sett, men jag kan också tycka att han är ganska rolig med sin dialekt och liksom. Det,
jag tycker ju tyvärr att han får ju ganska stor roll i serien som den här IT-killen som jobbar på Säpo. Och jag tycker ju att han är oerhört pajig. Det blir liksom väldigt mycket den här parodin på en IT-kille. Och jag tycker tyvärr inte att Jörgen Thorsson spelar speciellt bra. Ah. För han ska ju spela liksom den här nervösa killen som inte riktigt passar in på. Och i mitt tycke så blir det ganska mycket överspel. Jag tror inte på den här rollen. Jag tror inte, han känns verkligen som någon som spelar en IT-kille. Någon som försöker spela en nervös IT-kille. Och det är ju inte så man ska känna. Man ska ju tro på att det är en nervös IT-kille. Inte en skådespelare som spelar en nervös IT-kille.
Nej, det kan jag väl köpa.
Vårda dina relationer till den här folkhögskolepolare och säger ingenting mer. Låt mig ta smällen för att jag inte gillar hans skådespelarinsats i Hamilton.
Vårda mina relationer till folk jag aldrig har träffat. Det blir
precis, sådana saker. Men därmed så har vi ju gått igenom skådespelarlistan och har kommit typ en halvtimme in i det här avsnittet som vi tänkte skulle gå ganska fort att beta av. Det blir sällan så när du och jag börjar prata.
Nej.
Men jag tänker, vi ska inte borra in oss för mycket i handlingen, för det är, i och med att du har sett de första 2,5 avsnitten typ.
Jag
har
ett och ett halvt avsnitt till och med. Men eller, du räknar, 2,5 då.
Ja, och jag har sett hela serien, så kan vi väl bara ta den ganska översiktligt vad det är som är. Det börjar, som du säger, med ett bombattentat, eller två bombattentat egentligen, mot ett första majtal i Kungsträdgården. Och där sägs det väl egentligen aldrig tydligt vilket parti som Sissela Lindgren företräder. Vi får ju förutsätta att det är Socialdemokraterna eftersom det är ett första majtal.
Exakt. Och hon känns inte så vänsterpartistisk.
Exakt, även om det är Vänsterpartiets tåg som vi får se i början, så tänker jag ändå att det är Vänsterpartiets tåg som man har filmat, förmodligen ett riktigt tåg som man har filmat på första maj. Men vi utgår liksom från att hon är sosse.
Mm.
Problemet med, förutom att det blir två stycken bomber som smäller i Kungsträdgården, så är det ju två huvudsakliga problem. Dels att Carl Hamilton befinner sig på platsen och lyckas hugga ihjäl en kvinna med kniv för att han tror att hon är terrorist som ska smälla en bomb. Och därtill så blir ju Säpos övervakningskameror utslagna av någon form av hackerattack, vilket gör att de ser inte vad det är som händer i Kungsträdgården.
Nej, precis. Och när jag såg detta, jag var förvirrad där ett tag. För liksom, det filmas ju på det sättet som att man ska tro att Rashida går genom publiken, går snabbt bakom scenen, lämnar en bomb och går iväg. Det är ju så man ska tro det, och att Hamilton förföljer henne och sen hugger ihjäl henne. Fast då ser man ju också att där står hon med en bomb sen när de har kommit några hundra meter bort. Så att det blir liksom, det blir förvirrat, och sen smäller en andra bomb och Hamilton är inte så att han rusar fram och hjälper till, utan han smyger omkring där och verkar i mina ögon nästan skyldig.
Mm.
Så att
jag tror att det är så vi ska se det i början, att vi, för det blir ju ett återkommande mysterium ganska länge i serien, vem jobbar Carl Hamilton åt egentligen?
Ja.
Det är inte självklart förrän ganska sent i serien, att det kommer fram till just det här att Carl Hamilton faktiskt är dubbelagent, att han jobbar åt den här lite mystiska CIA-organisationen som Farin Haig leder. Jag tror att det är ganska medvetet placerat av manusförfattare och regissör, just att vi inte ska veta Carl Hamiltons roll riktigt än.
Ja, nej, du lyckas de verkligen med. Får man ju säga. För jag mässade ju dig under tiden där, bara får man reda på vad fasen som hände här egentligen. Och kände att sådär, igen, inte nödvändigtvis dåligt. Jag var bara lite förvirrad där en stund.
Mm.
Jag tror det är roligt. Jag nu spolade inte tillbaka och kollade det. Men efter det här, för den här bomben, han har ju ihjäl Rashida, men låter ändå den bomben smälla. Och där råkar jag av en slump, verkade som, Nina Sanjanis karaktär går förbi. För hon blir väl skadad i det bombdådet.
Ja, hon befinner sig i en lägenhet hemma hos sin älskarinna. Det är ju därför hon är i den lägenheten. För hon är ju gift och har ett barn tillsammans med en man som heter Rickard Ek. Som spelas av Danilo Bejarano. Och den här relationen till den här kvinnan, det är ju liksom en sidoaffär som hon har vid sidan om, så hon är ju där i hemlighet. Men i samband med att den bomben där uppe smäller av, så ser ju Kristin Ek och Carl Hamilton varandra. Så Kristin Ek blir ju ett vittne till att Carl Hamilton är på plats.
Ja, precis. Så hon blir ju väldigt snabb med att leta upp honom då. Det jag skulle säga, som jag sa, att jag inte gick tillbaka och spårade och kollade. Men jag tror att vi där, jag vet inte om det är Hamilton eller Ek som tittar tillbaka. Och så är det någon kvinna, eller det kanske är älskarinnan, och det är Cecilia Hell. Alltså från kommissionen som vi pratade om här för ett tag sedan. Men jag tror inte att det är vad jag skriver in. Jag tror bara att det är någon som står på gatan med en polis för att hon har varit, men hon bor liksom i huset där det smällde typ.
Mm.
Men ta inte mig på orden för detta till 100%.
Men om vi ska jämföra där just själva explosionen, för vi pratade ju om det i förra avsnittet där, hur pajiga explosionen är i kommissionen. Det är ju en tv-serie som gick, kan det vara tidigt, 00-tal?
Ja, 2001-2002.
Om ett just terrordåd mot Stockholm. Och det här är också då en film om ett terrordåd i Stockholm. Hur tycker du att liksom rent effektmässigt, hur fungerar explosionerna och de bitarna i Hamilton?
De är ju smartare här, för att dels är det en mycket, mycket mindre, eller två mindre explosioner är det. Bombdådet i kommissionen ska ju smälla och ta egentligen halva Stockholms innerstad. Och det är svårt att göra på ett trovärdigt sätt, framförallt med en svensk budget. Här så döljer de ju den huvudsakliga explosionen, alltså den bakom scenen, just med att man får se den från framför scenen. Så det är egentligen det man ser är egentligen en rökmoln, och det tyckte jag spontant såg lite halvpajet ut, men jag har inte heller studerat i detalj.
Nej, men jag tycker ju ändå att de funkar väldigt bra. Alltså det är klart att det är väl inte någon supernivå, men det är inte sådär att man sitter och irriterar sig på
att de är
jättepajiga så som man gör i kommissionen. På så sätt tycker jag ändå att de funkar bra i Hamilton.
Nej, men kommissionen fick hybris där. Mm. Dels att man skulle spränga hela innerstan, vilket jag tycker är ett intressant, eller så här, det är ett intressant koncept i kommissionen som vi har pratat om innan. Men
man hade inte riktigt budget till det, så kan vi säga.
Nej. Framförallt också, men man ska också se, nu har jag tappat vad huvudrollskvinnan i kommissionen heter, det är hon, vad heter hon? Hon är jättekänd.
Nu ska Mattias snabbgoogla, vi ska ju inte klippa det här har vi ju sagt, så det kommer bli jättetråkigt. Du kan väl säga någonting annat medan jag googlar fram vad huvudrollsinnehavaren i kommissionen, Katarina Ewerlöf.
Katarina Ewerlöf heter det, precis. Vad bra att du höll det vid liv där. Det ska vara en scen där man ser henne. Hon pratar i telefon med, om det är sin son, som är för skitjobbig i den serien. Jävla skitunge. Hon står framför liksom ett glas. Och det, så ska explosionen komma då, och där ser det ruskigt pajet ut.
Alltså vilken superuppställning den var i kommissionen när jag gick in på Wikipedia. Katarina Ewerlöf, Helge Skog, Loa Falkman, Göran Gillinger,
Peder
Falk, Jan Myrbrand, Hans Mosesson, Thomas Hansson, David Boati, Ola Rapace och så vidare och så vidare. Nej, men det är ju...
Glöm inte Claes Ljungmark.
Vad fan är Claes Ljungmark med här också? Herregud, vilket A-lag vi ändå hade i kommentaren. Ja. Vad bra den hade kunnat bli.
Ja, verkligen. Det, och som Sverrir Gudnason i en tidig roll. Han är ju skitbra nu.
Jag tänker, finns kommissionen att se någonstans, så ska vi faktiskt ta oss an den vid tillfälle. Jag tror tyvärr inte att den gör det.
Jag har den på DVD.
Du har den på DVD. Då blir det kommission, då blir det kommissionen i nästa avsnitt.
Garanterat. Jag köpte den för 20 spänn.
Lysande. Jag kan utlova våra lyssnare att vi ska se kommissionen och analysera den. Vad kul det ska bli.
Ja, jag är lite sugen.
Men åter till Hamilton nu. Ja. Åter till Hamilton.
Explosionerna stör inte. Nej, det har du helt rätt i. Det...
Och sen så handlar ju väldigt mycket om vem är det som har utfört det här då. Det är givetvis, så blir ju Säpo, det är ju det som är deras primär, vilka är det som är terroristerna. Säpo och Näslund riktar ju direkt misstankarna mot Al-Qaida och IS, eftersom det är arabiska terrorister. Man kommer ju ganska snabbt på med hjälp av simkort och liknande vilka det är som har utfört själva dådet, och de tar sig till, vad är det, typ Oskarshamn någonstans nere i Småland och flyr sedan ut i skogen. En av dem blir skjuten i benet och det blir en jakt på de här terroristerna. Medan Carl Hamilton då tar motorcykeln ut till Arlanda för att flyga ner till Mellanöstern och där hänga lite med PLO. För han är ju gammal palestinaktivist. Det är ju skönt att de har plockat upp den tråden i alla fall. För Kristin Ek tittar ju i gamla papp, eller om det är Birger som kollar på lite hemsidor och liknande, så ser man att... Carl Hamilton har haft en aktivitet inom Palestinarörelsen. Till exempel så har han varit på lite olika läger och utbytesresor med palestinska idrottsföreningar och liknande nere i bland annat Ramallah, tror jag det.
Men okej, tror du att den Hamilton vi ser här, skulle han vara en sån, alltså passade in i hans persona så att säga?
Ja, definitivt inte.
Nej, det nej.
Det är, och nej, men och grejen är den, det blir ju liksom det här problemet som du lyfte initialt, det här när man ska placera Hamilton i nutid och plocka med vissa bitar av det, för att någonstans, vi får ju då tänka oss att Hamilton är född 91, då skulle han då ha varit aktiv i Palestina-rörelsen någonstans runt 2010 som tidigast, för då är han i 20-årsåldern.
Ja.
Och mycket kan man säga om Palestina-rörelsen, men speciellt livaktig, eller ja, okej, det kanske är att pissa på Palestina-rörelsen. Visst, de har chip och gas och det finns en aktiv Palestina-rörelse. Jag har många vänner som är aktiva där, så jag ska inte pissa för mycket på den. Men den är ju betydligt mer aktiv på 60- och 70-talet när den original Carl Hamilton växer upp. Så det blir lite ändå malplacé att sätta honom i Palestina-rörelsen i Hamilton 2020.
Ja, men det är det jag känner med. Det är, och det var som vi försökte säga innan, visst? Och när vi någonstans konstaterade att oj, ja, men det var ändå bara ett par år sedan som Sverige erkände Palestina som stat. Så Israel-Palestina-frågan är ju långt ifrån död, som tyvärr. Den hade ju gärna fått vara löst. Men den är inte huvudrubrikerna i media speciellt ofta just nu, i min känsla i alla fall. Senast var väl när Sverige erkände Palestina. Eller så här, det är klart att det säkert varit någonting med Israel och Palestina sedan dess, så det, jag har själv delat saker på media, eller sociala medier om det. Men det är liksom inte så att man engagerar sig på det sättet längre. Jag tycker inte, och jag vet inte, det kanske är en samhällsförändring också, att man inte engagerar sig så som man gjorde på 60-70-talen i en viss rörelse på det sättet. Jag vet inte, jag var inte med på 60-70-talen, så jag kan inte uttala mig. Men jag känner mig ju generellt engagerad i många saker, men det är ju mer, ja, det är inte så att jag liksom identifierar mig med just Palestina eller Israel.
Nej,
i
det läget, liksom. Jag tror att den är ganska tidstypisk för 60-70-talet, även om det nota bene finns en Palestina-rörelse fortfarande, ja, och personer som är aktiva och som gör jättebra jobb och så vidare.
Men och precis, som att det finns, tycker jag, eller har jag i alla fall sett en del gamla fotbollskompisar så där, som ja, men har Israel-flaggor på sina Facebook-sidor snarare, och liksom har tagit den vinkeln.
Du märkte att jag försökte lämna frågan lite snyggt här, men du fortsatte att babbla på.
Ja. Nej, men du kan få lämna frågan nu, Mattias. Det går bra. Om du förklarar bakgrunden till konflikten.
Ja, jag säger att vi gör en annan podd vid ett annat tillfälle. Vi har ju en annan karaktär som vi inte nämnde, nämligen Carl Hamiltons flamma. Sonja Widén,
ja,
spelad av Katja Winter. Hon spelar ju också en viss roll, för så som jag förstår det i Hamilton 2020 så har de haft en relation, eller åtminstone känt varandra väldigt väl sedan tidigare, i och med att de träffas på den här baren, och då känner de ju igen varandra. Det är ju inte, det är inte ett, liksom, nya ansikten för varandra. Sen fattar jag inte riktigt om de har haft en relation tidigare eller om de bara är gamla klasskompisar.
Ja, för mig känns det så. De kände varandra på hög och, eller mellan och högstadiet i någon fin förort i Stockholm. Ja, med Djursholm eller någonting liksom.
Mm.
Och så nu ses de igen när de båda två är vuxna och blir lite taggade på varandra liksom.
Mm. Ja, så blir det ju definitivt. De inleder ju en relation. Men som med Carl Hamiltons alla relationer så blir det komplicerat på grund av vem han är och vad han har för jobb, och att han inte alltid kan vara helt ärlig med vad han gör. För när de åker ut till Sonja Widéns lilla skärgårdsö som hon givetvis har, det är väl pappa som betalar där, gissar jag, så kommer ju den här Mike Tyrashenko, eller vad det än heter, den här andra agenten. Jag vet inte om han är introducerad ännu, den första, om du vet vem det är jag pratar om här, Gustav. Det ser lite frågande ut.
Menar du när DG är i Ryssland, sa du? Är det den?
Nej, alltså Mike Tyrashenko, det är ju ytterligare en person som jobbar åt Fahrenheit i hennes grupp. Det är ytterligare en karaktär som kommer. Jag vet inte när han introduceras i serien, men det framkommer ju ganska snart in i serien att Fahrenheits grupp, det är ju någon grupp som kanske inte riktigt är fullt ut sanktionerad av CIA. Det har knoppats av eller bildats som en antiterrorgrupp inom CIA. Men vad det verkar så har de blivit lite frilansare och gör lite som de vill. Så Fahrenheit har plockat individer från olika NATO-länder och andra allierade länder och satt ihop en specialgrupp. Och där ingår Mike Tyrashenko, Mikhailo Tyrashenko tror jag han heter på riktigt. Ja. Eller i serien då.
Mm. Ja, nej, det här har jag ju helt missat. Så nej, det här är nyheter
för att han spelar en viss roll. För att Carl Hamilton och Kristin Ek förföljer ju de här terroristerna. De hoppar ju på en båt och tar sig ner till Tyskland. Och då samarbetar ju Säpo där med den tyska polisen. Och då försöker de lokalisera var terroristerna har tagit vägen. Det lyckas ju inte den tyska polisen med, men det lyckas ju Carl Hamilton med. Och istället för att bara lokalisera dem och plocka in dem så blir de ihjälskjutna. Och då är det den här Mike Tyrashenko som skjuter ihjäl som terroristerna. Och det handlar ju om att man vill röja upp så att det inte ska finnas några vittnen till den här terrorattacken. För Okay. Det visar ju sig sen att det är inte arabiska terrorister eller Al-Qaida eller IS som ligger bakom den här terrorattacken. Utan det är ju en operation just för att Sverige ska ingå i ett försvarssamarbete med USA. Att de ska inleda ett samarbete helt enkelt för att betala pengar. Och det är det allting någonstans i grund och botten handlar om.
Men är Hamilton en av dem som utför bombdådet?
Nej, Carl Hamilton är inte en av dem som utför bombdådet. Men han är ju med i den gruppen som i någon mening ligger bakom alltihopa. Sen fattar jag det som att han inte är med och planerar. Jag tror inte ens att han vet om att det ska smällas bomber i Stockholm. Det kan vara så att han vet om det. Men det som i alla fall händer ute på den här ön, för att komma tillbaks till Sonja Widén och Carl Hamiltons relation med Sonja Widén. För de åker ut till den här skärgårdsön, men då följer ju Mike Tyrashenko efter. Eftersom Fahrenheit har insett att Carl Hamilton är inte riktigt att lita på. Så då får Mike Tyrashenko i uppdrag att ha ihjäl Carl Hamilton. Så då blir det ett gött knivslagsmål där på bryggan, vilket Sonja Widén ser. Och hon vet ju egentligen inte vad Carl Hamilton sysslar med. Nej. Eftersom Carl Hamilton inte kan berätta det. Och om du skulle stå och se din fru stå knivslagsmål med någon som agent ute på en brygga, så skulle du förmodligen också bli lite skärrad, kan jag tänka mig.
Ja, men en smula tror jag ändå faktiskt, ja.
Och det Sonja Widén gör då, det är att hon hoppar i en båt och drar därifrån.
Det kanske inte hade gjort, men jag kan köpa det också ändå.
Mm, men de känner ju inte varandra. Du och Lisa känner väl ändå varandra lite bättre än vad Carl Hamilton och Sonja Widén kände varandra där.
Ja, vi har ju varit gifta i snart 2 år, så att, ja, jag tror ändå att vi känner varandra lite mer någonstans ändå.
Men
ja,
jag vet
vart tar serien vägen?
Ja,
vill du spoila hela skiten?
Ja, det kan jag väl göra. Alltså det som,
alla dör.
Nej, det är bara Degen som dör, tänker jag säga. Ja. Nej, men det som det landar i, det är ju att i det sista avsnittet, som jag faktiskt tycker är väldigt, väldigt bra. Det är en snygg avslutning. För då kommer det en ytterligare terrorattack mot Sverige. Och det blastas med olika desinformations- och fake news-artiklar om olika attentat. Och bland annat så ska det vara ett attentat mot Tele2 Arena. Där AIK spelar en match mot Sundsvall. Vilket jag fick mig att höja på ögonbrynen, eftersom AIK inte spelar på Tele2 Arena. Sen googlade jag lite på det. Och AIK har ju visst spelat ett antal matcher på. Dels givetvis derbyna mot Hammarby och Djurgården. När de inte har spelat på hemmaplan. Sen har de faktiskt spelat ett antal matcher i Svenska Kuppen. Och även i Europa League-kval och liknande på Tele2 Arena. Av någon anledning. Kan det vara så att Friends är upptaget av någon konsert eller liknande.
Ja,
skulle det
precis
kunna vara.
Ja. Jag tänkte annars, för det var väl inte något jätteglapp mellan Råsunda och Friends? Alltså liksom, det var väl, Friends var väl klar när Råsunda skulle rivas?
Ja, det utgår jag ifrån, för att AIK har väl inte spelat på någon annan arena som
hemmaarena. Nej, men IFK Göteborg fick ju flytta till Nya Ullevi ett tag när Gamla Ullevi skulle byggas på samma plats som Gamla Ullevi tidigare låg. Men så tror jag inte det var för AIK, för Friends
arena ligger
ju inte.
Nej, jag är ganska säker på att de går till Friends direkt från Råsunda, från en säsong till en annan. Men det spelas i alla fall en match mellan AIK och Sundsvall på Tele2 Arena. Då visade det sig att Kristin Eks man, Rickard Ek, är där med deras gemensamma dotter.
Så han är domare? Också... Nej,
det... ja, det har varit spännande. Nej, han sitter i publiken. Han är AIK-supporter, vad det verkar. Och hans dotter är AIK-supporter. Men jag ska inte spoila för mycket, för det är ett väldigt spännande sista avsnitt faktiskt. Okay. Jag tycker verkligen att du ska se serien i mål. För även om jag nu har spoilat ganska mycket om vad som händer, så är den, alltså den är väl värd att se som en sån här serie som man kanske inte lägger jättemycket energi och kraft på. Den är ganska lätt tittad. Mm. Alltså det är inte Tinker Tailor Soul Spy nivå på den, i att man måste vara superaktiv och titta
skitbra
hela
filmen.
Ja, men
du
måste,
jobbig.
Ja, men du måste ju vara liksom alert hela filmen igenom. Det måste du inte vara i Hamilton. Du kan missa vissa detaljer och ändå tycka att den är ganska kul och rolig att titta på.
Vad skönt. Då ska jag se klart den någon gång helt enkelt. Men du, det låter som att vi ändå redan har hyfsat samma bedömning, att bra serie men inte så mycket Hamilton.
Mm.
egentligen.
Nej, och jag tänker att vi nöjer oss där med liksom själva ja. Gå igenom den. Vi behöver inte prata så mycket mer om handlingen i den. För den är så pass lång och det händer så pass mycket. Det är så mycket detaljer. De åker till Ryssland och sen är inte mer i Mellanöstern efter den första resan i och för sig. De är nere i Tyskland och ja, men det händer mycket grejer och den är spännande. Så vi ska inte, som sagt, inte prata mycket mer om handlingen. Och för nu är vi liksom ändå snart uppe i 50 minuter och vi ska hinna betygsätta de olika Hamiltonarna.
Ja, för vi har ju annat att göra idag som sagt. Vi ska ju nog då sammanfatta den här sviten.
Ja, vi ska väl i och för sig först sätta betyg på Hamilton 2020 innan vi gör någonting annat.
Ja, det får nog du göra själv tror jag, för jag känner att jag inte är klar.
Ja, nej, du kanske inte har tillräckligt med underlag. Men då står jag så här, då står jag och väger mellan 3 och 4. Det kan jag ju säga direkt. Trea hade ju varit det direkt att säga. Den är bra, den är intressant, den är alltså inte superbra på något sätt. Samtidigt ska vi sätta den i relation till andra svensk krim eller svenska actionfilmer, så tycker jag den håller ganska hög nivå. Den är välgjord, det är överlag bra skådespelare. Jag tycker de lyckas få till en komplexitet i karaktärerna som de inte riktigt har lyckats med i de tidigare filmerna. Så jag tror ändå, jag vill vara lite positiv, för det känns som att vi har varit väl neggiga i de senaste avsnitten när vi har betygsatt de senaste Hamilton-filmerna. Så jag tror faktiskt att jag ändå landar i en 4 på den här Hamilton 2020.
Ja, nej, men jag kan ju sätta en 3 för det jag har sett. För det där jag tycker det ligger första, ja men 2,5 avsnitten då, om vi ser det som det första som 2 liksom. För det tycker jag absolut att den är värd hittills. Men jag har ju ingen avslut än, så då kan jag inte gå högre känner jag. Men det är en helt stabil och en bra serie. Än så länge. Och då ska vi prata ner Hamilton en liten kortis, va?
Prata ner, det är ett så oerhört fult uttryck.
Tycker du det?
Ja, nu ska vi snacka ner den här matchen. Nu ska vi snacka ner Hamilton-serien. Nej, jag gillar inte alls det uttrycket faktiskt. Så Tom det där och säg något trevligt istället.
Nu skulle vi avsluta denna serie, Hamilton, med att prata om vad vi har varit med om.
Bättre, fortfarande ganska stolpigt. 2+ på din prata där.
Ja, men jag är nöjd. Jag är nöjd.
Det är nöjd med det. Nej, men jag tänker så här, vi har 6 stycken Hamilton. Nu vet jag inte om du har förberett upp någon lista över dina Hamilton på papper eller i huvudet så där, om du skulle ranka.
Jag har i anteckningar på datorn här.
Ja, men då ska vi ta det från botten till toppen kanske. Vad tänker du? Vi tar från sjätte plats. Vem tycker du är den sämsta Hamilton av de Hamiltonarna vi har sett?
Ja, men det står här mellan 2 faktiskt.
Får jag gissa?
Ja, du får gissa.
Jag gissar att det står mellan Stefan Sauk och Mikael Persbrandt.
Faktiskt inte.
Nej, spännande.
Du har rätt i den första såklart, att Stefan Sauk är där. Men jag har också lagt Jakob Oftebro där nere för att jag inte tycker att det är så mycket Hamilton.
Så
jag är inne på det här att serien är det jag har sett bra och sevärd. Men som Hamilton betraktad så vet jag knappt om han kvalificerar. Det är lite den vinkeln jag kör. Men sist kommer ju givetvis Stefan jävla Sauk.
Stefan sucken Sauk.
Ja, det är liksom. Och då har jag ju ändå som sagt en uppskattning för Vendetta. Inte lika mycket nu som jag hade innan vi gjorde detta. Men ändå en basic uppskattning för det.
Och jag är ju med dig där. Jag tycker ju också att Sauk är den som är absolut längst ner på den här listan. Det är ingen konkurrens i hur sämst han är.
Ja, nej men Stefan Sauk är ju verkligen, ja tyvärr, det är botten liksom. Men för mig blir Jakob Oftebro sen 5 då. För att jag tycker att han är bra, men jag tycker inte att han är en Hamilton.
Nu ska vi säga till våra lyssnare här att vi har lite lagg med linan. Om det är så att det blir lite hackigt eller någonting, så beror det på att det synkar lite dåligt mellan mig och Gustav. Men jag uppfattade det som att du satte Stefan Sauk längst ner och sen Jakob Oftebro på 5:e plats.
Stämmer.
Och jag satte ju faktiskt Mikael Persbrandt på 5:e plats. Jag tycker Sauk är sämst, Persbrandt kommer som näst sämst. Jag tycker ju faktiskt att Jakob Oftebro kommer lite högre upp efter det jag har sett genom hela serien. Sen visst, han kanske inte är Carl Hamilton, men jag tycker ändå att han fyller lite grann ändå rollen. Jag tycker att han funkar bra som den Carl Hamilton som vi lär känna 2020.
Jag har inte lärt känna honom riktigt än, så det kan ju vara det att se hela serien kanske jag bumpar upp honom ett eller två eller tre steg. Men just nu så är han blir femma för mig någonstans. Det är så enkelt.
Och vem har du på fjärde plats?
Där har jag Mikael Persbrandt.
Och jag har Peter Stormare.
Ja, okej. Okay. Så du kör till ofta på så pass högt alltså.
Ja, faktiskt. Jag tycker att han är bättre än både Sauk, Persbrandt och Stormare. Det är tre Hamilton som jag efter att ha sett de här filmerna faktiskt inte alls gillar. Jag insåg ju det att det är ju de liksom tidiga Hamilton som jag håller högt. Resten däremellan är ju ganska mycket skräp alltså.
Mm, men där är vi ju eniga. För trea är ju för mig Stormare.
Det är ändå medaljplats för honom.
Jo, men det är ju inte konkurrensen är ju inte mördande direkt liksom. Jag tyckte ju inte att den filmen var så bra, men jag tycker att han är ju ojämförligt eller mycket bättre än Persbrandt och Sauk, och Oftebro har jag förklarat varför jag lägger honom så långt ner, så att ja.
Men jag sätter ju då Jakob Oftebro som på tredje plats faktiskt. Jag tycker att han är bättre än både Stormare, Persbrandt och Sauk genom de här 9-10 avsnitten av Hamilton 2020, så tycker jag som sagt att han fyller rollen och gör en intressant karaktär av Carl Hamilton. Och nu blir ju det intressanta. Nu har vi två platser kvar. Vi har första plats och vi har andra plats. Och vi har två Hamilton kvar. Det är ju de äldsta Hamilton. Den första Hamilton, Stellan Skarsgård. Och den andra Hamilton, Peter Haber. Ja. Och vem har du satt på andra plats?
Jag har ju givetvis satt Peter Haber på andra plats.
Ja, det blir lite förutsägbart här från båda oss. För det är ju samma sak för mig. Det är ju Stellan Skarsgård som är Carl Hamilton. Carl Gustav Gilbert Hamilton vill jag påpeka också.
Ja, nej men någonstans sådär, om vi gör det till, om vi drar det till liknelse, vi drar det till OS och så är alla de här är varsitt land och där man får ha tre deltagare var, så är liksom, ja men Skarsgård är USA som tog guld, silver och brons och sen kommer Haber liksom. Det verkligen är, jag tycker Skarsgård är ojämförligt mycket bättre även än Haber, och då gillar jag ju även Haber framförallt som skådespelare generellt. Inte jättemycket som Hamilton. Och det är det jag menar, det finns egentligen för mig finns det ingen konkurrens för Skarsgård överhuvudtaget. Han är verkligen överlägsen.
Och sen så har ju Skarsgård den fördelen gentemot Peter Haber att han har spelat dels alltså actionhjälten Carl Hamilton i både Tecknam Kokurs och Den demokratiska terroristen, som är två bra filmer. Och sen även i Den briljanta förhöret, där han faktiskt får utveckla sin skådespelartalang och verkligen göra en, liksom ett djupporträtt av Carl Hamilton. Peter Haber får ju förvisso spela Carl Hamilton i väldigt många avsnitt av Fiendens fiende. Sen så är han ju Carl Hamilton i den oberörd lökiga Kvällspressen. Och där kommer han ju inte alls till sen. Där blir ju, eftersom Kvällspressen mer eller mindre en parodi, så blir ju Carl Hamilton i Kvällspressen också en parodi. Och det tyvärr solkar ju lite mitt intryck av Peter Haber som Carl Hamilton. Han är ju oerhört mycket bättre i Fiendens fiende än vad han är i Kvällspressen. Och Kvällspressen drar ju ner intrycket av Carl Hamilton, eller Peter Haber som Carl Hamilton.
Ja, och för mig kan vi då minnas att jag uppskattade ju inte Fiendens fiende speciellt mycket, så att jag satte väl en tvåa
du
på den.
Du satte en tvåa och jag satte en fyra på den.
Ja, precis. Så där, det är ju vår största skillnad till dags dato. Och att jag satte en tvåa på Habers som största insats som Hamilton, och ändå sätter honom som tvåa i listan, ja men det säger väl ändå en hel del liksom, när jag satte betydligt högre betyg, särskilt då på förhöret som ju är en topp, ja men det är en toppklassinsats, och just att den också leds av Stellan Skarsgård. Det är han som är the central piece i den. Ja, det är en del klipp ut till annat också, absolut.
Nej, men det är alltså, förhöret är ju Stefan Skarsgård, Stellan Skarsgårds film rakt igenom. Det är ju han som gör den så briljant.
Ja. Okej.
Okay. Hur känns det nu att vi är klara med Carl Hamilton? Är det som en suck av lättnad från din sida?
Ja, det är så jävla skönt. Som sagt, jag ska nog någon gång här ska jag se klart Oftebros serie. Absolut. Efter att du har sagt, så är jag dessutom intrigued på handlingen vidare.
Nej, men det är ju verkligen så att vi tog oss vatten över huvudet när vi... Ja, men jättekul att börja där med att teckna med kockros och sen så levla upp med förhöret och sen så få se Fiendens fiende, som jag ändå tycker håller väl god nivå, sen så få skratta lite gott åt Kvällspressen som ju är jättedålig, men den var kul att se. Den demokratiska terroristen, också en jättebra film. Men sen efter det så var det ju bara men Vendetta, Tribunal, Hamilton. Är det så att de fem senaste har hetat Hamilton? Det är Hamilton med Stormare, det är Hamilton och Hamilton 2 med Persbrandt, och det är Hamilton med Oftebro. Alltså de senaste fyra har hetat Hamilton till och med. Ja. Men det är så tråkigt, dåligt, fantasilöst. Även om jag vet att Persbrandt har undertitlar Inte utan min dotter, heter den inte. Men i nationens intresse, och, men inte om det gäller min dotter, din dotter, någons dotter.
Ja, någons dotter, en dotter.
Ja. Var inte det ett band som hette det också? Dotter.
Jo, det var det väl. Var inte det någon idolartist som var med i det eller sådär? Jag minns inte.
Det kan vara så. Sidospår.
Skitsamma som du gillar att utbrista. Nu är och vi klara för Hamilton. Ska vi på riktigt ta kommissionen härnäst?
Hur många avsnitt är det på kommissionen?
Jag tror det är 12.
Uff! Det är också en jätteinsats. Uh-huh.
12 avsnitt en timme.
Det är ju en och en halv full arbetsdag att se igenom hela kommissionen.
Men vi behöver ju inte dra kommissionen på ett avsnitt här. Vi kan
men tror du våra lyssnare ville höra oss tröska igenom kommissionen avsnitt 1 till 4, 6 till 10 och 11, 12? Kanske de gör.
Nej, men 1 till 6 eller kanske 7 till 12. Jag hade kunnat tänka mig att lägga 3 avsnitt på kommissionen, för det är ju en sån, jag vet om att den är jättedålig, men jag har lite rosa glasögon på den fortfarande. Och jag blev nästan lite glad när du sa att du var sugen på att göra den.
Ja, nej, men jag tänker vi på något sätt gör vi kommissionen. Vi har ju fått en del önskemål om andra att göra, bland annat Lasermannen, att göra den här polisen med Per Oskarssons Strömstadpolisen.
Just det.
Så vi har ju lite önskemål, men vi slänger in kommissionen däremellan. För jag tänker
säsong 3,5.
Säsong 3,5 blir de kommissionen, för det är väl inga karaktärer sådär som är återkommande i andra sammanhang, kan jag tänka mig. Nej. Så som jag minns det i alla fall. Nej, men kommissionen inte. Får det bli nästa avsnitt. Sen hur vi gör det, om vi gör det i flera avsnitt eller om vi försöker klämma allt i ett avsnitt, det får vi se.
Det gör vi. Då tackar vi för idag, va?
Tycker jag låter som en utmärkt idé.
Ja, ni hittar oss på framförallt Instagram. Där heter vi frånbäcktillbron, frambäcktillbron@gmail.com om ni vill kontakta oss. Vill ni veta våra Twitteradresser så får ni gå till tidigare avsnitt, för det har vi sagt alla gånger nu.
Ja, du kan nog googla Gustav Brink Larsen Twitter, så hittar man din Twitterprofil.
Kan man absolut göra.
Det är ett oerhört ovanligt namn nämligen.
Det har jag verkligen. Tack så hjärtligt för idag, Mattias.
Tack så hjärtligt för idag, Gustav.
Vi hörs. Ha det fint.
Ciao. Hej.